Hej, jag heter Karin Pettersson och är kulturchef på Aftonbladet som har Skandinaviens största och bästa kultursida. Varje vecka kommer dessutom mitt nyhetsbrev där jag skriver personligt om veckan som gick och gör ett urval ur veckans bästa texter och poddar. Både hos oss på Aftonbladet Kultur och på andra ställen. Nyhetsbrevet kostar ingenting och du får första tjing på inbjudningar till våra event och samtalskvällar om litteratur och idédebatt. Gå in på aftonbladet.se/kulturbrevet och bli prenumerant. Hej då!
Hej Liv.
Hej.
Sitter du och lyssnar? Sitter du och lyssnar på?
Hej, är du här? Jag sitter och satt och bara lyssnar på musik. Nej, vi ska bara komma in i stämning. Ja.
Just det.
Det där var... Du vet vad det var?
Ja, jag har faktiskt lyssnat på den här plattan. Cowboy Carter.
Nu, det har varit filmpodden ett tag, men nu är det musikpodden. Jag ska recensera musik.
Kul.
Som 00-talet aldrig hänt.
Just det.
Jag bara fortsätter det där. Sist jag la ner tidningen Pop.
Ja.
Jag älskar tidningen Pop så mycket, vill jag bara säga.
Okej, jag har alltid hatat den.
Prenumererar du på den? Jag tror vi har pratat om det innan kanske någon gång. Kanske för 7 år sedan kanske jag har haft den här diskussionen. Prenumererar du på tidningen Pop?
Nej, alltså jag har alltid hatat hela den här grejen.
Just det, det är det här nu minns jag. Du hatade tidningen Pop, men jag älskade tidningen Pop. För mig var det liksom... För jag är uppvuxen i en liten by i Skåne. Det vet du om, men du vet kanske. Lyssnar någon också, men alla kanske inte vet det. Och då tyckte jag... Jag tyckte det kändes som att man bodde typ som i ring... Som man hade som en ringmur. Eller typ en järnridå. Så kändes som att bo i Östberlin. Fast väldigt så... med briser och räktrålar. Alltså en liten hamnstad. Mm. Så tyckte jag det var... Och jag bara drömde om världen utanför.
Ja.
Bortom sillen.
Ja.
Bortom sill och Österlenkonstnärer.
Ja.
Och då kom tidningen Pop. Och då läste jag allt i den. Och alla, alltså även de... det var Anders Locko och Fredrik Strage kändisar därifrån. Men det fanns även andra... journalister, till exempel en journalist som heter Lennart Persson som hade en LP-affär i Malmö.
Wow.
Ja, i alla fall. Han heter Lennart Persson och han recenserade bara country och blues. Så han hade ett låg status. Men nu när jag har lyssnat på Cowboy Carter och framförallt låten Jolene så har... Lennart Perssons ord ringt i mina öron.
Ja.
Och jag ska bara sätta på Jolene så vi kan liksom komma in, så inte prata bara, så inte bara torrpratar, som du fattar vad jag menar. Jag återkommer till vad Lennart Persson sa.
Cliffhanger.
Jo, Jolene. Precis. Där sista var I'm a steal a Creole banjo bitch from Louisiana. Jag ska inte prata om den typ av text när hon bara är allmänt mega cringe. Men det är också väldigt fånigt att säga sånt. Nej, men som du förstår, det här är Jolene, det vet du också. Vet alla hela världen. Och det är en cover på Dolly Parton. Hon då har gjort... originalet, Jolene. Mm. Den låter liksom ungefär likadant, men hon, Beyoncé har ändrat i texten rätt så mycket. Alltså hon, jag ska bara... Varför ryser jag nu? I cannot compete with you. I can easily understand how you can easily take my man. Det är så sårbart får man säga. Jag ska kolla vad Beyoncé skrev i hennes textversion. Det är så roligt. Beyoncé skriver så här: "You're beautiful beyond compare. Takes more than beauty and seductive stares to come between a family and a happy man." Är han så happy?
Really?
och det krävs ta liksom det inget mer heller.
Vad sa du?
Alltså det är väl exakt
nej, det krävs
så som...
absolut inte mer. Nej, men precis. Det är det som är så obehagligt. Ja.
Det är jätteobehagligt. För det är liksom livets villkor i den här världen är att man går omkring och tror att allt är som... Att liksom att man ska så här... Vad ska man säga? Mm. Livets villkor är det så här. Man lovar någon att man ska vara kär i den. Mm. Och det löftet i luft. Mm. Och så är det, och det är det som är, det är det som gör, jag tror vi kanske pratade om det förra gången också, men det är det som är typ att göra kärleken fet också. Ja. För det är en jättekonstig sån lek med elden. Alltså det är lek med döden, TBH.
Absolut.
Och att bli kär i någon är att så här, kasta sig ut för ett stup och sen så se vart man landar. Mm. Men och till exempel kan någonting hända när man undrar fallet, när man faller ner i kärlek, och då kan det liksom komma en annan människa som berör den man är ihop med och får den att känna känslor den inte känt för flera år.
Ja.
Och då kanske de blir ihop. Mm. Och då kanske man är så förkrossad att man typ, ja, nästan inte kan leva. Mm. Det är mer så, typ, tycker jag det, med kärlek, än som Beyoncé säger att... takes more than a beauty and seductive stares. Alltså,
det takes bara beauty and seductive stares. Ja, precis. Det gör det. I rätt tillfälle, eller vad ska man säga, eller vid vissa tidpunkter när, vad heter det, den ängel med pilbåge är framme typ.
Ja, men det är ju därför vi har religion. Det är därför vi har moral. För att det alla vet det här. Översta prästerna vet det här. Ja. Katolicismen vet det här. Alltså, islam vet det här. Och det är därför man har liksom försökt ha regler för sånt här. Därför har vi slöja.
Ja, visst.
Alltså det är inte så. Det är inte så.
Det är inte svaren på.
Så. Det är liksom, vi försöker ju lösa det. Men alla vet att det är så. Alla gör sitt bästa för att ingen någonsin ska titta på någon annan. Mm. För det är det farligaste som finns. Det kan krossa alla. Och sen så är det rätt så... Speciellt då, för om man har varit med om det själv, varit någon i det här triangeldramat som Jolene handlar om, att man har varit den personen som blir kär i någon, den personen som slutat vara kär i någon, alltså, eller liksom, ja, den nya kvinnan eller den nya mannen, så vet man att det är väldigt jobbigt att gå igenom. Mm. Det är väldigt svårt. Och därför är det helt underbart, jag ska inte säga att det var jobbigt, det var inte min poängen, utan min poäng, därför är det underbart att det finns, alltså jag tror faktiskt att det är poängen med konst, och där, att det finns någon som berättar om det. Mm. Att så här är det liksom. Mm. Och det finns flera, och det finns ingen räddning, det finns ingen lösning.
Nej.
Men det finns en spegel. Mm. Och det är det vi kan erbjuda. Mm. Okej, tack. Om man tänker på Dolly Partons text så har hon liksom, det är inte bara det där med att he talks about you in his sleep and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name Jolene. Mm. But I can easily understand how you could easily take my man but you don't know what he means to me, Jolene.
Ja.
Jag hör en kvinna som bönfaller.
Ja.
En annan kvinna.
Ja.
Och det är inte det att hon fattar att det inte kan hända att de kan bli kära eller ligga med varandra, utan hon bara önskar. Det hon har kvar är liksom bara prayers.
Ja.
Wish and prayers. För det är liksom det enda man kan göra när någon... Ja. När det är den här hemska situationen.
Ja. Och jag tycker den här texten är så jävla fin också, som är den som är så här som är så jävla också sann och fruktansvärd, som är så här: you could have your choice of men. Alltså du kan få ta exakt vem
du vill.
But I could never love again. He's the only one for me, Jolene. Det är så här, och det är ju också sant, typ att det kan vara så för en person att för mig var det den här och ingen annan.
Nej.
Och för den här Jolene så skulle det kunna vara så att ja, det kan vara han eller liksom också typ ett antal andra. Alltså förstår du vad jag menar?
Det är så brutalt, för att Jolene är ju så pass snygg så hon kan bara pick and choose om bara hennes pekfinger råkade hamna på fel man.
Ja.
Den personen som kunde förstöra den där första personens liv.
Ja. Och hon har då, eller liksom att, alltså jag menar också bara att vissa människor kan leva vidare och sånt efter såna här grejer och hitta någon ny. Men sen finns det också en kategori människor, jag tycker det är så fint att de bara beskriver det här var min enda så här person. Det är så jag menar.
Ja. Men Beyoncé skriver i alla fall, I can easily understand, när hon liksom parafraserar, eller vad man ska säga, intertextualiserar. I can easily understand why you are attracted to my man, but you don't want this smoke, so shoot your shot with someone else. You heard me. There's 1,000 girls in every room that act as desperate as you do. You're a bird. Go and sing your tune, Jolene. I had to have this talk with you because I hate to have to act a fool. Your peace depends on how you move, Jolene. Alltså, extremt hotfullt. Mm. Och självsäkert liksom, att lite så maffiametoder nästan typ, att om hon gör det till move så är hon död, och dessutom så är hon typ en hora, typ desperate girl, som typ inte ska, alltså hon ska veta sin plats, och sen så. Men det värsta av allt nästan med Beyoncés version, det är att hon pratar om hur lycklig hon är med sin man. Alltså grejen är, jag känner inte samma känslor för Jolene med Dolly Parton, men på ett sätt så är Beyoncés version ännu mer sårbar än Dolly Partons. För det är liksom, det är en uppvisning av lögn.
Alltså Dolly har aldrig haft det så som i fallet Jolene, men absolut.
Ja, precis. Dolly Parton har inte haft det. Hon är bara att kan uttolka liksom en känsla.
Ja.
Men Beyoncé skriver utifrån den desperationen.
En
livslögn. Ja. Det här är verkligen en rapport från livslögnen. Ja. Och en rapport från borgerligheten på något sätt. Mm. Eller vad ska man säga? Att allting ska vara en rapport från ytan. Alltså ytan av sakers tillstånd. Nu ska jag läsa om hur det är på ytan här. Me and my man crossed those valleys, high and lows and everything between. Good deeds, rolling, tumbling weeds. I sleep good. Nej, så kul. Nej, så kärlek. I sleep good, happy. Cause you can't dig up planted seeds. I know my man's gone stand by me, breathing in my gentle breeze. Alltså, och
helt plötsligt har hon en gentle breeze, men hon har inte känt så gentle innan.
Nej, hon har varit beredd att döda precis. Och liksom I raised that man. We've been deep in love for 20 years. Okej. Okay. I raised that man, I raised his kids.
Tänk om någon hade skrivit så, men själv tänkte jag på liksom, tänk om någon skulle sagt så här liksom, I've raised her. Tänk om någon skulle sagt så, alltså typ att man skulle varit ihop med någon i 20 år, den skulle sagt så här, jag har uppfostrat henne nu under de här 20 åren så att nu är hon min. Alltså det är väldigt så här, skulle man inte bli väldigt liksom, är det inte så kränkande liksom? I raised my kids, I raised that man. Jag vet inte. Jag hade nog typ känt att dörren gått ut från dörren om man har sagt så.
Ja, verkligen. Men det är som du säger, det är liksom det är en livslängd, eller det är inte sant. Så därför det kanske inte spelar någon roll, för allting är bara liksom helt påhittat. Men jag tänkte prata lite om det här med recensera det här lite. Alltså, jag har lyssnat på hela skivan. Och jag tänkte vara lite musikjournalist. Alltså, den heter ju då, som du sa, Cowboy Carter. Och som jag inte visste så är det här nummer 2 en trilogi. Den första delen heter Renaissance och den här heter Cowboy Carter. Den första handlade om housemusik. Mm-hmm. Att liksom, för det, vad jag förstått, hon har inte sagt det här någonstans, men det handlar liksom om att appropriera, brist på bättre ord, liksom svart kultur, eller liksom, vad ska man säga, reclaima svart kultur, eller upphöja från liksom det som har varit nere i och icke-medierat, det som har varit så här gatans kultur, och göra det liksom rumsrent och liksom upphöja det och liksom skriva in svart historia i musikhistorien. Alltså till exempel house, till exempel voguing höll hon på med mycket på förra skivan, liksom väldigt så här, det är en underbar era liksom i musik, alltså disco, house, liksom AIDS och bögar i New York, och liksom den typ av elektronisk musik ville hon göra en hyllning till på Renaissance. Och det tyckte jag funkade väldigt bra. Det var något som skavde därmed, men jag tyckte ändå liksom, det var mycket mer i synkronicitet, liksom det känns logiskt, och hon är ju så bra musiker, och jag tyckte hon typ så här förvaltade arvet underbart liksom. Mm. Och nu så har hon kommit till del två med den här skivan, där hon ska lyfta upp the country. Mm. Och då är liksom, den har fått bara bra recensioner liksom hela världen. Jag frågade min brorsa som är musikkritiker, han skriver på DN, varför han trodde det, att den har bara fått så bra kritik. Och han sa att det är för att liksom, hon tickar i alla boxar med den här skivan, nästan ännu mer än förra. För att den här, det är liksom en svart kvinna som tar sig an tropen vit gubbe. Mm. Och det är liksom, göra rätt. Alltså det är väldigt så här rätt att ta fram, alltså peka på nästan som en historielektion, liksom peka på så här, visste ni att egentligen så hade country rötter från typ afroamerikaner och inte från liksom bla bla bla, liksom bluegrass och vita hillbillies, så egentligen är det här, det är bara att ta tillbaka, alltså det är liksom en slags MVG eller A plus i historia också.
Precis, det har väl varit liksom att det fanns liksom afroamerikanska cowboys, och det har man aldrig haft med så här innan i typ sådana cowboyfilmer och sånt. Men ja, det har varit också en grej liksom att försöka reclaima den delen av liksom den historien. Ja.
Ja, och det har hon gjort väldigt, alltså hon är väldigt duktig på det. Alltså det, överlag så är ju Beyoncés, hon är ju otroligt duktig. Och hon är otroligt duktig musiker och hantverksperson. Men, och hon har samarbetat med så här, världens bästa så här, kvinnliga svarta banjospelare och bla, hit och dit. Och Miley Cyrus är med. Och den låter helt okej, den med Miley Cyrus. No jump in the gun, but we're both still young. One day we won't be. Didn't know what I want till I saw your face. Say goodbye to the old me. Came out and knew I didn't give no warning. Pedal so heavy like a two most wanted. And I don't know what you're doing tonight, but I'll be your shotgun rider till the day I die. Smoke out the Ja, nu ljuger hon igen. Så det är svårt att kanske hålla koncentrationen. Hon pratar om att hon röker ut genom fönstret när de kör bil tillsammans med en tjejkompis. Det har aldrig
Men
hänt.
Den är jättefin, den låten.
Den är jättebra. Ja.
Så hon kanske inte har en tjejkompis, eller?
Nej, hon har ingen tjejkompis.
Nej,
vad taskigt.
Nej, men jag tycker...
Nej, men då, okay. Nej, hon har ingen tjejkompis. Nej. Hon har aldrig åkt bil med en tjejkompis och typ randomly i öknen. Om hon inte har haft fototid med sig, det vill säga. Mm. Nej, men grejen med det här liksom, nu ska jag återkomma till vad heter det, Jag ska säga klart om recensionerna, att den liksom, den tycker, och den, och just nu så är det också en jättestor trend med country liksom. Mm. Det är marknadsmässigt korrekt liksom, och att den största hitten förra året var liksom en country hit och hej och hå. Så det är liksom inte så konstigt, och därför får den så bra betyg. Och det hade varit ologiskt liksom om hon skulle göra en ny R&B skiva det hade inte gått. Det är som att typ att köpa alltså utvecklingen har sin egen, alltså tiden har sin egen gång också, och R&B, hon kan inte göra en R&B skiva nu. Det går bara inte liksom. Vi är inte där, så hon måste göra en countryskiva. Men det som är intressant med den här countryskivan, och det som är intressant med country överhuvudtaget, är att i country så är texterna i fokus. Det tänker man kanske inte på, men texterna är i fokus. Mm. Men på hennes skiva är de inte i fokus. Därför blir det så himla konstigt. Och nu ska jag återkomma till vad Lennart Persson sa. Att han säger att man förstår inte countrymusik förrän efter sin tredje skilsmässa.
Ja, det var bra. Det här, väldigt bra skrivet. Ja.
Man förstår inte countrymusik efter sin tredje skilsmässa. Och det här sa den här tjocka, frånskilda gubben med en skivaffär i Malmö. Och han förstår ju countrymusik.
Ja.
Och kanske förstår... borderline Miley Cyrus med ett brinnande hem och en typ konstig bisexuellt liv och var barnstjärna och som blev frånskild från Liam Hemsworth. Det är kanske därför man tycker om den där låten, för att hon har någonting i sin röst som får en liksom att känna till på riktigt, men så fort Beyoncé sjunger så slutar man tro det. Men grejen är, det är intressant att nu har jag sagt att hon, nu har jag sagt, ja, hon har fått bra recensioner och jag har liksom gett henne det, men nu ska. Men grejen är, det hon gör samtidigt, alltså det är därför den får bra recensioner, det påminner om vad hon gjorde 2014. Alltså man kan se att country den här gången är vad feminismen var liksom 2014. Hon approprierar den här liksom gräsrots liksom mänskliga, alltså nästan en vilja. Hon approprierar liksom liv, eller liksom en, hon approprierar en önskan, eller liksom en känsla som liksom, när hon höll på med We Are All Feminists, som hon skrev på sin banderoll på liksom hennes 2014 turné då var det liksom också samma sak, fast det var liksom att hon plockar upp någonting som finns liksom på marken eller som finns typ i det fördolda, och sen så gör hon det till något som slutar kännas inifrån och ut. Hon är liksom musik som kommer utifrån och in. Mm. Fattar vad jag menar? Mm. Det är liksom hon tar det yttre och plockar in det istället för att ta det inre och berättar om det. Mm. Och jag tror det som är, det är därför man har en känsla av att någonting är fel. Jag vet inte vad det är, för liksom, den tickar ju i alla boxar som sagt. Allting är rätt och det är jättekult och det är trendigt och det är hon. Och, men det är liksom som att själva liksom premissen för vad konst är bort. Som är någon säger något sant om sig själv liksom. Mm.
Jag måste säga att jag så här blev berörd av den där första singeln som kom, den andra singeln som kom för första gången, för jag typ aldrig blir, för jag har känt alltid det där att jag kan inte liksom attacha till den, alltså hon, jag kan ju förstå att hon gör så här bra låtar som jag har liksom har inte känt så mycket inför hennes musik så här. Mm. Men jag tycker att den här 16 Carriages,
den är jättebra.
Ja, för där tycker jag att, för där känner man, tycker jag, att hon sjunger, för där sjunger hon bara så, jag har bara jobbat sedan jag var 15 typ.
Ja,
och
ja.
Liksom det är så jävla jobbigt. Man ser framför sig att hon har åkt runt som en sån turnéslav och hennes föräldrar liksom piskat henne som in i helvete för hon var liten, och sen har hon bara jobbat på, och så typ är det jävligt jävligt jobbigt att fortsätta jobba så hårt hela tiden och pressa sig själv så hårt hela tiden. Och det slog an hos mig, för där kände jag också, ja men jag vet inte, kände igen mig själv, kände igen, alltså vad du menar.
Mm.
Eller hur? Att den tyckte jag var faktiskt, det tyckte jag var bra. Men annars, men liksom, ja, men jag håller verkligen med. Det är väldigt svårt. För mycket av det handlar också om att vara, ja men exakt, för att det är ju mycket, i den där musiken handlar mycket om att vara liksom misslyckad och typ vara liksom en typ många låtar, liksom så här, många sådana här klassiska låtar handlar typ om att vara kriminell typ, eller vara så här en, jag har död mamma, jag har dödat någon, det är mycket sånt.
Ja, men verkligen.
Sådana slags liksom berättelser liksom... som är väldigt, så här, väldigt, väldigt, väldigt... när man är väldigt, väldigt on the dark side och liksom... Ja. Men den där Jolie, det var fruktansvärt. Alltså. Det var kriminellt att göra så mot den låten. Alltså.
Country har ju varit liksom... Det är liksom vuxen musik som handlar om livets smockor. Ja. Och sen så här rapport från de smockorna. Det handlar typ om så här... alltså man... Det är liksom... Det är typ så här, även alkoholister har musik, typ så i country. Ja. Typ så här, även A-lagare, även de som ligger lång burk kan få sjunga.
Ja.
Det är liksom country, även de som sitter på en bänk och bara och bara liksom tjabbar, även de som så här även de som kronofogden tog har musik, och det är liksom country fast liksom i och, så, och grejen är, det finns något intressant, för det finns ju ett släktskap med, alltså det är en logisk skiva att göra, för det finns ett släktskap med så här soulmusik, för även alltså soul, alltså svart soul i USA handlar ju om också så här, det är också så här vuxenmusik som också handlar om så här livets sorg och smärta och känslor, men hon har liksom aldrig gjort soulmusik heller, utan hon har gjort R&B, och R&B är liksom good times musik och liksom bara så rump och ring on it och alltså bara någonting som så här kul som ska hända liksom hela tiden och en dans på det liksom. Det är liksom, det är som att hon har aldrig gjort vuxenmusik någonstans, och därför kanske också man känner av det här glappet mellan hennes liksom ytliga och glättiga R&B. Om hon hade liksom gått vägen via soul, så hade hon så hade man kanske förstått så här, ja just det, sen så, eller om hon hade liksom gått vägen när hon gjorde Lemonade, att den handlar om hur ledsen hon var istället för hur bra hon var på att bli bedragen. Hur bra hon var på att någon är otrogen mot henne. Så han kanske liksom... För country och soul handlar liksom att bara att man är ledsen för att någon är otrogen mot henne. Liksom. Och då börjar man dricka. Och så är det. Typ. Och så berättar man om det. Men man berättar inte hur bra det går. Liksom. Det är det som är så himla, det är loll på ett sätt. Men,
ja, det är intressant med hennes äktenskap. För det är som att hon också försöker ofta... Eller att hon liksom, de senaste liksom 15 åren så har hon jobbat så himla mycket med att skylta ut sitt äktenskap hela tiden. Att hon liksom hela tiden tar in det och hela tiden... Liksom, det är som Mrs. Carter tour och liksom att hon liksom, gör så här snygga bilder med honom och hon har med honom. Och så är det någonting att det aldrig... visst är det den känslan att det aldrig funkar. Alltså, typ man får, liksom, det blir aldrig så att alla känner så här, wow, där är de. Alltså det känns aldrig så. Och jag tänker liksom med all den PR, hela den PR-maskinet, och så kan det ändå inte kännas så. Jag vet inte. Och sen typ den här låten, att han är så här, we've been deeply in love for 20 years. Och så är det som att så här, oavsett vad man skriver och säger, så känns det aldrig kul.
Nej. Nej, men grejen är, hon kanske inte, alltså, hon kanske inte är kapabel. Hon kanske liksom inte kan berätta om det på ett annat sätt.
Nej.
Hon är liksom en främst en musiker eller en nörd, kanske hon är främst. Hon är så väldigt bra på, en så väldigt, väldigt begåvad nörd. Hon är kanske typ som Steve Jobs, typ. I och för sig så saknar hon den liksom X-faktorn av nörderi, för att hon borde kunna liksom vara begåvad på texter också. Så vissa är ju det liksom. Men hon är typ otroligt, otroligt... Men kanske typ som en sån... alltså typ som en kille med absolut gehör som kommer in på Rytmus. Alltså hon är verkligen så. Och den låten kan jag spela perfekt. Och den låten kan jag spela perfekt. Men jag vet inte.
Precis, men hon har ju den där Queen-energin också. Och jag tycker liksom att när hon kör på den grejen, då är hon ju liksom, hon är ju bra på det. Att ha den där grejen så här... I'm a survivor, alltså typ jag vet inte, förstår du vad jag menar, liksom när det är liksom någonting ändå där, alltså så,
visst,
det
som den hon är trovärdig
av, eller som hon gör väldigt såhär övertygande ändå ju, om man gillar den grejen.
Men då, det är intressant då, för som queen så förstår hon liksom helt teoretiskt att nu är det dags för att vara så, nu är det inne och vara sårbar.
Ja.
Till exempel vill jag också prata om att det är liksom inne med just vibe no plot. Alltså samma, nu är det inne med känslor igen. Alltså det våras för romantiken lite. Mm. Det är inte så inne att vara politisk. Woke dog med Sydney Sweeneys bröst. Du vet, det finns ingen woke kvar. Det finns inga teorier kvar. Det finns ingen politik. Och även det acear hon som den queen hon är. Det där är så kul. Alltså det är som att hon... Så det är liksom väldigt kompetent att hon liksom... Hon närmar sig känslor på ett kompetent sätt. Och det är ju en paradox. Mm. Att liksom ägnas, att liksom kunna liksom hantera att gestalta känslor perfekt. För liksom, känslor är ju liksom per default liksom någonting som är oregelbundet och någonting som är irrationellt och så här. Men jag bara tänker att liksom, hon är som... Men det som liksom, om jag återgår till Cowboy Carter, det som är svårt, som skaver för mig och som också var lite skavande på Renaissance, är att hon plockar liksom redan utblommade blommor och hon låter någon, för jag upplever att hon står, det här kanske är jättehemskt sagt, men hon står på andra människors svett, blod och tårar liksom. Att hon, det är liksom, det finns en hel liksom, det finns en hel countryrörelse, det finns en helt så här house musikrörelse och de kände det på riktigt. Men det som sen händer när hon kommer, det är att hon, och det känns så levande, men det jag upplever som är obehagligt, det är liksom det här döda momentet i hennes musik. Jag tänkte på, alltså typ, hon gör typ det levande dött, alltså det där med jag sa att hon istället för inifrån och ut, så gör hon utifrån och in. Men du vet, jag tänkte på Medusa. Så upplever jag hennes musik lite. Medusa i grekisk mytologi var en kvinna som... Hon hade ett jättevackert hår, hon var jättevacker. Men hennes straff var att hennes hår blev till ormar. Och varje gång hon tittade på något eller någon så blev den till sten. Och så upplever jag liksom Beyoncé lite. Att hon är liksom som Medusa med allt levande i konsten. Att typ så här, hon tittar på country, country blir till sten. Hon tittar på house blir till sten.
Det är väldigt hård kritik.
Jag vet. Men därför ska jag vara nyanserad. För jag tänkte på en annan sak. Jag försöker vara kritisk mot mig själv. För liksom... Jag vill inte hamna i heller så här, kvinna liksom, blivit din läst. Liksom, att vara så här, du får inte utvecklas, du får inte vara... Det är liksom objektifierande av mig som lyssnare. Liksom, att tvinga henne också vara... Varför ska hon behöva liksom vara sin egen stereotyp? Alltså jag kan liksom vara kritisk mot mig själv. Alltså det är väl jättekul att också typ göra den här trendiga grejen nu. Och kan det bli mer rätt och sådär? Jag vill bara ha det sagt. Att det är också en annan approach. Och jag ska spela en låt som jag tycker är jättebra. Mm. Och den är så bra för den blandar house country. Och den tycker jag det är kanske liksom det jag menar, att i Jolene så är det inte att det är, man tror inte på henne, men i den här låten så tror man på henne. Man tror att, ja, den heter Riverdance. Alltså den här låten är texten helt den är helt obsolet. Det spelar ingen roll vad de säger i texten, men musiken är väldigt bra. Samtidigt kan man också typ att det är kul med någon som är så cringe. Alltså jag tänker på allt den gången jag sjungit om hot sauce och I got hot sauce in my bag. Det är så pinsamt. Men den här låten är i alla fall jättebra. Nu kommer den. Riverdance heter jag. Dance. Det är lite house och country. Eller R&B och country. Jättefin. Jättefin. Pinsamt, men skitsamma. Jag får svälja det här. Förlåt, men jag måste bryta. Tror du verkligen hon stirrade ner i mynningen av hans pistol? Jag tror inte det. Så du måste bara, men musiken är väldigt bra, jag fortsätter. Jag pratar om att hon har varit otrogen. Ja. Ja, den är i alla fall, jag tycker det är bra. Och den du sa är också jättebra. Ja, nej men det var nog det jag hade om country. Man kan inte förstå den förrän man har skilt tre gånger.
Nej, jag tyckte det var ganska kul för att jag tänkte på en annan sak som jag pratade om i podden. Som är den här, alltså apropå det där, när man har den här situationen då som Dolly har med Jolene. Eller som, som berättar jag har med Jolene, som är då att liksom ens man är kär i någon annan och ropar den namnet på natten. Och, alltså så här, eller att man liksom helt enkelt har sitt parförhållande hotat av en tredje part som liksom man känner kan komma in och förstöra vilken sekund som helst. Liksom så här hur man liksom att i Beyoncés låt så är det som att hon är så här jättesäker på att med det här hotet eller den här hotfulla attityden så går det att lösa liksom. Mm. Och så tänkte jag på den här Agneta Pleijel boken Sniglar och snö som vi läste eller liksom i pratade om i höstas. Mm. Så är det en situation där när Agneta Pleijel blir ihop med M i boken då, så är han egentligen ihop med en annan tjej. Mm. Och den tjejen blir så fruktansvärt arg på Agneta då.
Mm.
Och är liksom hemma hos henne och slår henne va? Till och med.
Ja.
Och skriker alla typer av synonymer för hora som finns typ. Alltså så.
Mm.
Mm. Och, men jag bara menar att det är så... Det är liksom... Det hade varit så nice om det hade gått på det sättet.
Ja, jättebra.
Men liksom det funkar. Alltså det funkar liksom inte riktigt, den här grejen. Alltså bara för att man går och spör den jävla horan så ska man då få mannen att sluta skrika det här namnet på natten. Alltså förstår du vad jag menar? Men liksom det är ju inte så.
Nej, men på ett sätt tycker jag det finns en försäkran i det också om att kärleken går sin egen väg.
Ja.
Så man kan inte göra så mycket, alltså på vilken sida man än är av den.
Ja.
Alltså så här, man kan inte göra så mycket. Den kommer den har sin egen agens nästan. Så det är bara liksom lägga sig platt.
Man kan göra det man själv känner att man är mest sugen på. Antingen gå och slå någon eller liksom böna och be.
Ja, men det är som kärleken är starkare än människorna på något sätt.
Ja, visst. Precis, exakt.
Men jag menar, för mig är det ett bra tips när man tänker sig att man är i en början relation och man undrar typ så, gillar han mig, gillar han inte mig? Alltså typ, det är ett sätt att skita i, gillar han mig eller gillar han inte mig? Eller gillar hon mig, gillar hon inte mig? Ska jag texta, ska jag inte texta? För det är så, om man gillar dig och du gillar henne, kommer ni bli ihop?
Ja.
Om man inte gillar dig, och de inte gillar det, kommer det inte bli ihop. Så det ingenting spelar roll om man inte, alltså jag tror inte man kan typ förstöra. Nej. Jag tror inte man kan typ heller påverka så mycket. Nu när de som alla som skriver såna The Game böcker hör det här, blir de livrädda, blir arbetslösa. Men jag tror faktiskt inte det spelar så stor roll.
Nej.
Så man kan chilla.
Mm. Vi har ett samarbete med Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm.
Ja, pjäsen Like Lovers Do, Medusas memoarer. Och jag börjar med ett citat så du ska förstå viben på den här pjäsen. Så här, det här är ett citat ur pjäsen. Till den som blev kär i mig när jag var 12, skrev en bok om det och blev rik. Till den som gjorde en film baserad på boken och blev rik. Ja, den här pjäsen, Like Lovers Do, den har premiär 12 april på Lilla scenen. Och den kallas en skoningslös uppgörelse med patriarkatet där ingen är utan skuld. 5 skådisar ger röst för offer, för övergrepp och trakasserier. Och tillsammans benämner det du aldrig sa till någon. Det du inte intalade dig var okej och det du tänkte var ditt fel. Det är ju röst åt det patriarkat som är internaliserat i oss alla. Och det är en regissör som är väldigt het i Tyskland just nu. Hon heter Sivan Ben Yishai och en av de hetaste dramatikerna i Tyskland. Flerfaldigt prisbelönad och utvald till teater FN. Nej, jag är så dålig på tyska. Teaterträffen i Berlin. Dit alla svenska teaterarbetare åker för inspiration. Ja, det kallas Medusas memoarer för det är en fördjupning av de problem som MeToo satte fingret på. Som mängder av vittnesmål för att samma till en enda berättelse om en förhärskande sexistisk struktur. Och Medusa blir talesperson för den arga utsatta kvinnans 3000 år gamla minnen av skuldbeläggande, förödmjukelse, internalisering, upprätthållande av en destruktiv självbild, självskadebeteende och glömska. Det handlar om en kropp som minns allt, även det den försöker glömma.
Och vi har ett erbjudande som är att du som lyssnar kan få 25% rabatt om du bokar din biljett i april. Så gå in på kulturhusetstadsteatern.se, klicka dig vidare till Stadsteatern och på lilla scenen. Och då anger du koden MEDUSA innan betalning. Och sen så är det också så att om du är under 26, då går du alltid för halva priset på Stadsteatern. Så... Men nu kan även du som är över 26 få 25% rabatt. Så gå in på kulturhusetstadsteatern.se och kolla på Like Lovers Do, som alltså har Skandinavien-premiär 12 april på Kulturhuset Stadsteatern vid Sergels torg. Och den här pjäsen kommer bara spelas under våren 2024. Så passa på att se den.
Ja, det är rätt kul. Jätteintressanta medverkande. Sara Sherpy som spelar huvudrollen i den här succéserien Talija. Alltså, och hon var rising star på Stockholms filmfestival 2022. Alltså, jätteintressanta liksom, personer. Isabella Kied, hon nomineras till kulturpris för sin roll i Morbror Janne. Ja, en Jenny Möller Jensen från Potato Potato i Malmö. Liksom, det är liksom uppsättningen är gjord av ett team som står bakom ett antal drastiska politiska och feministiska uppsättningar. Så det verkar liksom en häftig pjäs helt enkelt. Mm. Och 12 april har den premiär och ni får 25% rabatt.
Tack så jättemycket för det samarbetet Kulturhuset Stadsteatern.
Tack så hemskt mycket och koden är Medusa. Tack!
Det inträffade en så väldigt tragisk händelse förra veckan i mitt lilla hörn av kulturvärlden, nämligen serievärlden. Som är att en amerikansk alternativserietecknare som heter Ed Piskor begick självmord under påskhelgen. Och han skrev ett väldigt... långt, så dramatiskt avskedsbrev som han liksom postade innan där han förklarade så här orsakerna och jag ska återkomma till det sen. Mm. Men så bara berätta att han blev 41, han bodde i Pittsburgh och han gjorde han liksom är mest känd för att han gjorde serier om hiphopens historia. Han har gjort liksom en typ 4 olika band som heter Hip Hop Family Tree som handlar om liksom hiphopens utveckling från 70-talet till mitten på 80-talet, typ så här väldigt så här exakt liksom dokumenterat och det är ju någonting som är liksom man kan ju fråga sig ibland så här, vad serier har för existensberättigande överhuvudtaget, för det är en väldigt så här apart konstform. Men till exempel när man gör sån slags musikjournalistik så kan det, så att han kopierar exakt till exempel den grafiska liksom, sättet att rita. För det finns ju också i liksom, hiphopkulturen en estetisk, alltså typ typsnitt och teckningar som hör till liksom, hur man skriver, hur man ritar. Och då liksom han kopierar liksom exakt de uttrycken, vilket gör att det är så här, ganska kul att liksom, eller liksom att det tillför verkligen dimension, att det illustrerat en sån slags historia.
Mm.
Men i alla fall, han har också gjort serier om X-Men och han har jobbat med American Splendor, alltså ritat American Splendor som är en jättekänd så här, amerikansk alternativserie som är skriven av en som heter Harvey Pekar. Men skitsamma, han hade också en YouTube-kanal med en annan serietecknare där de hade som typ ett tv-program om serier där de intervjuade serietecknare och så vidare.
Mm.
Men det som hände i mars i år då är att så här, 2 kvinnliga serietecknare skrev på olika plattformar, postade då liksom att Ed Piskor hade begått så här, sexual misconduct mot dem.
Mm.
Och en av de tjejerna beskrev då att han hade... att Ed Piskor hade liksom tagit kontakt med henne på DM på Instagram, alltså på ett liksom, lite raggigt sätt när hon var 17 och nu är hon då 21. Han hade liksom inte skrivit något explicit raggigt, men han liksom skrev saker som kan typ tolkas som ragga. Mm. Han skrev typ så här: om du är någon gång i Pittsburgh så kan du liksom crash on my couch, till exempel. Mm. Men, och den här tjejen liksom, och den andra tjejen skrev då, hon är också serietecknare, och han skrev, hon skrev då liksom en allmän, eller typ att så här, det som var kanske den största anklagelsepunkten var att hon menade att hon hade frågat honom om hon kunde få numret till hans agent, och att han då hade sagt så här, if you suck my dick, typ, kan du få det numret. Okay. Och sen så, men de hade haft någon form av så här casual, väldigt, väldigt, väldigt liten relation, men typ någon pytteliten relation.
Mm-hmm.
Men, och så hade också, kanske han hade sagt till henne några andra osofta grejer, men som inte kan sägas vara kriminella, men kanske kan sägas vara osofta, typ så här.
Mm.
Vill du vara en del av mitt polyamorösa stall? För människor som är polyamorösa så är det här bara en helt normal sak att fråga. Och ska inte tolka som en elak grej att föreslå. Nej, men grejen är så att kanske lite det här ändå kan kategoriseras som någon form av, alltså på något sätt känns som att det öppnat dörren lite så här, att MeToo kanske öppnade dörren lite för att också bara ha allmänna så här karaktärsmord på folk, alltså som kanske inte handlar om så jättemycket att det har begåtts ett brott eller så, utan att det mer är att man bara berättar liksom, jag vet inte varför att det plötsligt bara så anses okej. Okay. Alltså den där Huberman-artikeln är väl också ett litet exempel på det, att det är egentligen inte i lagens mening fel att han är liksom en fuckboy som har ljugit för kvinnor, alltså man kan ju, alltså förstår jag menar, men att liksom det känns som att så här, man på något sätt bara, jag vet inte, bara att det har liksom på något sätt förflyttats en gräns där det är så här lugnt på något konstigt sätt i media att skriva typ en sån jättelång anklagelseakt som egentligen är liksom väldigt diffus.
Mm. Just det, alltså typ, det är som att men det är, vad ska man säga, det är nästan som betyg i uppförande, om
ja,
jag förstår.
Exakt.
Istället för juridik typ, i lagens namn, så är det mer så. Och i ordning och uppförande så blir det underkänd.
Precis.
Det skulle skriva i New York Times.
Exakt, precis.
Typ att man är oskön. Och han var helt, vet ni, han var oskön.
Precis.
Alltså det är liksom så, det är karaktärsmördande liksom.
Och lite det har
förskjutits ditåt.
Visst. Det har förskjutits ditåt. Och lite den här artikeln om Benny Fredriksson var ju så också.
Vilken av dem?
Alltså, Benny Fredriksson-fallet är liksom lite aktuellt igen för att Johan Hilton har skrivit en bok som heter Den sista teaterdirektören.
Jo.
Som har gått ut nu,
men du menar den som handlar om att han...
Det var ett liknande scenario som det här där han också tog livet av sig efter att tidningen publicerat. Men det var ju också så här väldigt diffust. Vad var det han hade gjort? Alltså förstår du vad jag menar?
Mm.
Alltså det fanns liksom ingen... liksom riktigt så här rubrik på det.
Nej.
Utan det var så här, människor kände sig att de typ hade blivit lovade grejer som han sen inte höll. Men det fanns ju ingen sån, till exempel det fanns inget så här sexuellt övergrepp, det fanns ingen så här brottslig. Det var ju någonting med att någon hade suttit, att han hade suttit jättenära på någon fest med sitt ben. Alltså det var ju vissa sådana saker som också var helt så här.
Men det var väl det där med att han sa om abort.
Ja.
Alltså det var ju också en
just
felaktig
det,
grej. Men,
exakt, och det var väl också så här...
Det var en anklagelseakt i alla fall.
Mm, det var en, precis. På grund av de här publiceringarna som de här tjejerna gjorde så startade ett slags drev då mot den här serietecknaren.
Mm.
Där det liksom... där även så här gammelmedia då hakade på det här drevet liksom, och en tidning till exempel dök upp hemma hos hans föräldrar och liksom filmade utanför så man kunde se så här var hans föräldrar bodde, liksom vilken adress de hade, och liksom alltså krävde typ att hans pappa skulle svara på frågor om han var ansåg om sin sons så här liksom sexual predator beteende typ. Och det fick också väldigt stora konsekvenser direkt för hans karriär. Så här, ett galleri där han skulle haft en utställning ställde in utställningen med hänvisning till de här anklagelserna. Ett förlag som han hade haft en bokdeal med liksom drog tillbaka. Han hade liksom blivit lovad en deal med väldigt mycket pengar. Och de liksom bröt den dealen. Och hans vän, den här liksom co-hosten i den här YouTube-kanalen, gick ut med ett så här offentligt statement där han så här tog avstånd från Ed Piskors liksom citat horrific actions och så avbröt allt och samarbete med honom. Och det här ledde då till, som jag sa, till att han skrev att Ed Piskor då skrev ett jättelångt liksom ganska aggressivt avskedsbrev på Facebook där han liksom för det första helt och hållet nekar till de här anklagelserna och säger att han bara hade så här vänskapsintentioner med att chatta med den här 17-åringen. Alltså det är också så här en sån subkultur att man kan liksom, alltså typ att, jag vet inte riktigt, han kan, jag vet inte vad han hade för intentioner, men det är inte kanske så, alltså jag vet inte, det kanske inte är så konstigt. Det kanske typ lite grann som så här, hur det är typ i stand-up eller hur det är typ i skitkultur eller hur det är liksom i, typ att det är mycket så bara, det har kommit en ny ung person som ritar jättebra och då kanske en äldre etablerad person tar kontakt med den. Det kanske inte är så konstigt, för det är lite så här, sån pytteliten värld där det finns en sån typ, jag vet inte, typ att det är liksom en sån, och sen bara så, du kan crash on my couch när du är här liksom, det skulle också bara kunna vara en sån grej liksom. Oavsett vad det är så menar han också att citaten hon har postat är tagna ur kontext, och han, och den andra tjejen som sa att han hade sagt att hon skulle suga av honom, det säger han rakt av en lögn. Han säger att han har legat med henne 2 gånger, båda gångerna var på hennes initiativ. Hon liksom, han bara är så här, du, hon borde liksom stämmas för att hon har ljugit på det här sättet. Det är helt påhittat. Och sen så bara skriver han, alltså det är väldigt så här fruktansvärd läsning, så här fruktansvärt långt, och allting är bara en sån kall, lång uppräkning sen i slutet på hur allt ska typ skötas, typ så här, ja men typ bara instruktioner typ som man vill ge till folk efter man har dött, så bara, de här originalen ligger där, om ni säljer dem, sälj dem inte, alltså det är typ till hans föräldrar så här, olika beskrivningar vad de ska göra med hans grejer typ, och alltså ja, helt sinnessjukt. Och sen bara tog han livet av sig. Och det är såklart en helt liksom sinnessjukt så här, fruktansvärd händelse. Också för liksom, alltså man tänker också mycket på, dels såklart på hon och hans familj och sådär, men jag menar också på de här tjejerna liksom, att jag menar, tänk för hon, den här tjejen som bara är 21 och det här är när de var 17. Jag menar, tänk att få den typen av så här, start på liksom sitt vuxenliv, att man fortfarande är så jävla ung. Och bara har så råkat typ, eller ska man säga, det är väldigt så här, alltså, eller jag menar, det är sånt otroligt lotteri med de här grejerna. Jag tänker också på det med Benny Fredriksson eller med hela den här MeToo-grejen, att det är sånt jävla lotteri vad som liksom vad som händer när man liksom, alltså typ att vissa skrev ju också helt sinnessjuka anklagelser mot folk, men de människorna hade typ inte den här då sårbarheten och inte tog livet av sig, men de typ hade nästan lika kunnat göra det. Man kan liksom inte veta vem som klarade så att säga, vem som inte klarade.
Nej.
Så det för liksom, för det som men det som jag tänkte på var liksom att och jag tänker också på så här, hans kompis som hade den här YouTube-kanalen, att han skrev det där statementet liksom. Att så här, vad ska man säga, det är liksom den här liksom grejen att ha stått på fel sida, eller att inte ha, alltså det är så svårt att veta när man är där så här, vad är rätt sida och fel sida liksom, att han antagligen är bara en nördig person som försöker göra rätt och försöker plisa folk som antagligen skickar 100 meddelanden till honom om dagen, eller du vet. Att han ska göra detta, för det är det enda normala. Och sen så gör han det, och sen händer detta, och liksom hur fan utvecklar sig hans liv efter detta? Och alltså, men liksom när jag tänkte på detta så bara kände jag så här, nu ska jag bara säga en jättetråkig så här präktig grej om detta, så vilka jag tycker har gjort mest fel är så här, de här institutionerna, alltså typ så här galleriet och förlaget och liksom tidningen. För att det är så här, där tycker jag liksom att det är så himla konstigt av dem att ha, just också att man så här, som frilansare inte har några rättigheter. Så att det är liksom så himla, alltså så här, ingen annan, alltså en typ sjuksköterska som har anklagat för det här, hade inte... liksom, det hade absolut inte varit grund för att så här, för uppsägning eller så, men nu blir han ju av med alla sina pengar. Och eftersom han är en person, för det är väldigt tydligt i brevet att han har, han tar inte livet av sig alls för att han tar till sig de här anklagelserna och någonting, utan anledningen till att han tar livet av sig, det är väldigt tydligt, det är så här, för att han inte kan jobba längre, för att han är bara liksom en, det är också svårt att beskriva hur serietecknare är, men det är liksom så här, som en extremt, alltså det är typ världens smalaste subkultur som ingen bryr sig om. Och, eller väldigt få. Och det är så fruktansvärt tidsödande. Och det är liksom ett slags självuppoffrande jobb. Inte för just mig, men för alla andra. Typ att det är så här, man offrar att ha jättedålig ekonomi, jättedåligt, alltså så här, hela sitt liv, bara för att det tar så himla, himla, himla lång tid att rita så här sidor, och det är så dåligt betalt. Och speciellt om man är en sån typ serietecknare som vill göra såna jätteskillade, jättelångsamma, liksom, det är liksom en, så då får man vara en sån person som liksom, ja men du vet, lever på liksom existensminimum hela sitt liv och bara lever för att man älskar den här sjuka konstformen så jävla mycket liksom. Och i hans fall är det liksom så att ja, men nu får inte du, nu kan inte du längre, du får inte göra det längre, du får inte mer ge ut böcker, du får inte ha den här YouTube-kanalen, du får inte så det är som det som gör att han men jag tänkte på det med sådana institutioner som sådana gallerier och förlag och så liksom, att man kanske borde ha, för att vi vet ju detta. Vi borde ju på något sätt veta det om oss själva som mänsklighet, att vi har de här enorma tendenserna att, att komma in i ett grupptänk och sen bli så här, hitta en syndabock och vilja döda den. Alltså det har ju varit en del av mänskligheten ända sedan urminnes tider. Och vi har otroliga tendenser att forma sådana grupper och försöka hitta någon som vi kan tillsammans liksom utesluta. Och, men då liksom, jag bara tänker att så här, man kanske borde försöka så här bygga in en stoppmekanism, till exempel på ett sådant galleri eller på en eller på ett sådant förlag liksom, att på samma sätt som man utbildar sig om typ mångfald, eller fattar du vad jag menar?
Visst.
Antidiskriminering, så kunde man ha så här kurser eller en speciell ansvarig som kan vara så här, kan du vara den som liksom lite försöka ha en nykter blick liksom, och inte bara totalt gå lös på en sån här liksom men typ någon som inte är dömd, något som inte ens är något brottsligt. Ska du då... Eller liksom, du förstår vad jag menar. Typ att man skulle,
Det jag tycker är lite, ingen annan tycker vad jag tycker, så jag ska försöka säga det ändå. Jag vet inte, för att nu det har kommit... Avicii, Tim Berglund, hans manager ska vara med i Idol-jury nu. Och då har det varit på Twitter jättemycket typ så här, Ash borde inte vara med, han dödade Avicii, alltså han dödade över honom, han var så dålig så att han fick Avicii begå självmord. Och där liksom, samtidigt som den här lanseringen av Johan Hiltons bok om Benny Fredriksson, som är olika så här liksom på olika finare och grövre sätt säger man Aftonbladet dödade Benny Fredriksson. Och jag vet inte om man kan tolka det som att de här två tjejerna dödade den här serietecknaren, alltså om man är mega grov liksom. Men att jag kan inte säga någonting om den personen du, för det är liksom en kontext jag liksom är helt blind för, men just med det här med Avicii, han är en stor idol, jag älskar honom så mycket, och jag var följde väldigt nära, och jag minns de här anklagelserna mot managern, och jag tycker det är nog också en del av cancelkulturen som blir en slags dubblering, alltså först ska man liksom, eller skitsamma, jag tycker att
men jag håller med, för nu är det ett exakt likadant trev mot de här tjejerna, alltså,
ja,
menar, som, okay, är typ men ska bara, som är så exakt,
ja,
ni dödade honom,
det är liksom en cancel-kedja.
Just det, precis.
Ja. En cancel-kedja. Och mot Aftonbladet så det känns det väl okej, för att det är liksom mer som en publicistiskt ansvar, det är mer som institution som du säger. Men när det blir liksom, när man pekar ut, först blir en cancelled och sen så pekar man ut vem som det är fel som cancellade. Då blir det liksom, faller det på eget grepp så att säga. Och vad det gäller Avicii så, så tycker jag att det känns liksom kusligt. Och även Benny Fredriksson, att, vi inte, att det inte finns en diskussion som handlar om psykisk ohälsa. För liksom om man vet någonting om självmord, och jag, som sagt, jag kan inte uttala mig i fallet, och det är annat i USA med, liksom, med försäkringar och pengar och sådär, men självmord ses helt kliniskt som ett symptom på depression. Alltså det finns liksom, därför blir det, jag tycker det blir så apolitiskt att peka ut Ash som Aviciis, orsaken till Aviciis död, när han kanske, eller han led av grav psykisk ohälsa och han fick inte vård. Och det är jättemånga som begår självmord i Sverige, och jättemånga, och Benny Fredriksson led också, jag tror att han var diagnostiserad med bipolaritet, och jag vet inte, det blir som att den diskussionen uteblir som handlar om hur ser egentligen vården ut, hur ser egentligen liksom infrastrukturen ut för att ta hand om psykisk ohälsa, och vad brast i vården. För att det är liksom att man vill att det ska vara, alltså narrativet är mycket så tydligare och enklare, att det var en ond manager som in not so many words orsakade den oförstörda geniets död. Men en annan sanning är liksom att den här unga människan lider av en sjukdom, och det skulle kunna gå att behandla det. Det, liksom, det kallas depression, det är liksom en klinisk situation. Och samma med Benny Fredriksson, det blir liksom som, jag tycker det är, man blir juicy och canceling igen liksom. Men jag vet inte, samtidigt förstår jag liksom det är liksom ett narrativ som går att förstå, men jag känner mig lite kritisk mot liksom det som,
ja, men jag tycker att det känns som att
jag tror inte man kan få en annan människa att begå självmord. Och det är det här jag menar som är radikala, som ingen annan tycker verkar som. Men jag tror inte att en människa kan få någon annan att begå självmord, utan det handlar om hur den första personen mår. Liksom.
Ja, precis. Men det tror jag också. Men att det måste finnas typ en sårbarhet. Men just det, att det är typ ett lotteri lite grann. Så här, var finns den sårbarheten? Och att det kan utlösas en stress. En omänsklig stress. Som är så här, känslan av att man blir utstött ur flock. Blir av med allt man har liksom jobbat för och haft, blir liksom shamed offentligt, liksom, och att de sakerna är så starka liksom, så att det kan utlösa en stress som till exempel utlöser en psykos som personen hade en sårbarhet för eller sådär. Men just i Aviciis fall så handlar det ju inte alls om det. Men, jag tycker också, men det är också lite sjukt, för jag känner igen en liknande cykel där med hon den här Kate Middleton. Att det är som att så här, när det var den här photoshoppade bilden så skämtade alla i hela världen om den bilden och gjorde skämt om det, och sen gick hon ut och sa att hon hade cancer och det var därför hon hade liksom photoshoppat in sig själv på en bild, och då liksom blir alla helt tokiga och får liksom bli galna och vill peka ut
de som
liksom
pekade
ni ut. Drev med henne.
Just det.
Liksom, och nu är det ni som, alltså först först var det liksom ett drev mot henne, sen är det ett drev mot dem som mot har skämtat drevarna. Om henne. Alltså den där grejen att man kan också, eller liksom vad jag funderar på är att om man skulle kunna liksom höja medvetenheten i samhället på något vis om den här grejen med, för jag tror också att den saken förstärks liksom på ett helt så här okontrollerbart och liksom oförutsägbart sätt på grund av liksom sociala medier, så här, liksom att det blir så liksom att det kan uppstå en sån grupp som tycker någonting och att den gruppen då blir liksom så här brutal och skoningslös.
Mm.
Och att den gruppen liksom trålar efter någon som de kan hålla ansvarig för vad som är fel.
Mm.
Och liksom det var, det händer liksom, det händer med jämna mellanrum och liksom det kan hända hur som helst. Det var ett fall nu i Norge som de uppmärksammade som är typ ett jättegammalt så här flickmord där två små flickor blev sexmördade typ år 2000 eller någonting sånt där. Och då pekades liksom fel man ut. Och då liksom gick hela norska media lös på att det var han och ignorerade alla så här motbevis och så, och bara fick en grupppsykos helt enkelt, där de bidrog till att han satt liksom 20 år i fängelse fastän det fanns, han hade liksom alibi och allting. Men det var liksom, och det är så jättesvårt att förklara i efterhand liksom, när de försöker intervjua hela den här medien och så. Men det var liksom för att alla tyckte att det var så hemskt att de här flickorna hade blivit mördade.
Visst.
Så att man blir liksom satt ur spel. För att man liksom så här,
man
och så
var det typ
av respekt för flickornas familj. Var också att de ville liksom inte riva upp det och säga att det inte var han. För att det skulle bli jobbigare för dem. Så det blev liksom som att i sån, liksom totalt snedvriden så här lojalitet med någonting med den här fruktansvärda händelsen som har traumatiserat hela landet. Och i det så blir man helt, att man bara så här, vi bara måste, för att må bättre så måste vi hitta någon vars fel det är. Och nu hittar vi den och sätter vi den liksom, så dömer vi den och då är allt bra. Då kan man liksom andas ut och gå vidare som samhälle typ.
Men det handlar, alltså man kan se Lars von Triers Dogville. Alltså det handlar liksom om att gemensamt komma överens om att det finns en person som man kan lasta felen för.
Ja.
Och det får de andra att må bättre. Det är liksom mänsklig psykologi. Men det, ja, det är för emotionellt. För det är så orättssäkert. Det är liksom
ja, men
inte,
precis. Och det är
inte säkert
men
sätt
alltså,
att leva på.
Det är någonting som man liksom borde vara typ så mer medveten om. Det finns i vår natur. Jag tänkte på så här, nu finns en sån otrolig så vurm för Kjell Höglund igen. Som det typ alltid finns en sån låg intensiv vurm för honom, men typ alla hipsters älskar ju Kjell Höglund och alla liksom, och nu är det en ny dokumentär om honom på SVT så här. Men han har ju skrivit ganska mycket om såna här grejer liksom. Han har skrivit en låt som heter Häxprocess till exempel.
Ja, jag vet. Jag lyssnade på den förra veckan.
Ja, men den låten liksom, jag bara menar att alla så här, alla lyssnar på den låten hela tiden och hör den här tiden, men det är som att det spelar ingen roll att man typ vet om att det är så här. Jag ska bara, den här låten Häxprocess är från 1973 och texten är så här: det är så lätt att hitta syndabockar om man vill, och fast en häxprocessor har det gångna tider till, så har vi inte glömt principen, den är allt för bra, den kommer väl till pass när det är någonting vi vill ha. Och eftersom ju allting ännu inte är perfekt, så behövs det då och då ett passande objekt på vilken vi kan avreagera vår affekt och därigenom återfå en smula självrespekt. Vi kan lyssna vidare på låten. Nu är det en sångerska som heter Ellen Sundberg som sjunger här.
Vi behöver ställa någon lysande ursäkt. Det räcker många gånger med en påhittad defekt. Sen samlas alla rättvisans vänner till process som pågår bakom lyckta dörrar vanligtvis till dess. Att dom i målet fallit efter fastställd formulär. Efteråt förklarar vi vårt handlingssätt så här. Allting går ju ännu inte riktigt som vi vill, så då brände vi för säkerhets skull en häxa till.
Om man vill ha liksom inspiration till liksom hur man själv kan så här logga eller försöka liksom bromsa eller tänka på något annat sätt kring det här, så har faktiskt också Kjell Höglund skrivit en annan låt som heter Desertören. Den handlar liksom om att så här inte vilja vara med i så här en upptrissad, väldigt, väldigt upptrissad situation. Så anses det ofta väldigt fel att inte välja sida eller att inte säga någonting till exempel.
Mm.
Och väldigt många människor känner sig också extremt manade då, typ, ja, men så här, Ja, men typ, jag kan tänka mig då att väldigt många människor till exempel har mejlat den här YouTube-kollegan. Eller liksom skrivit till honom att han ska ta avstånd från sin kompis till exempel. Eller så här, varför har du inte gjort det? Eller så här, avkräva människor så typ i den här utpekade personens närhet. Att ta avstånd från den och göra uttalanden och hela det där. Liksom. Och ibland så kan det kännas så här, liksom, att det kan finnas så här en otrolig poäng med att bara sitta ner och vänta och hålla käften. Så här. Men det är väldigt frowned upon. Men det liksom är det är jävligt. Det kan också vara verkligen så här rätt grej att göra. Liksom. Men just att den rollen kan också vara väldigt, väldigt... Ja, men den kan också bli... Ja, typ, man kan bli så väldigt så här pressad om man är den personen. Liksom. Men den här låten Desertören i alla fall... Den beskriver detta lite grann. För den texten är så här: det är roligt att döda, det är roligt att ge igen, att få skjuta bort hjärnan på den lede fienden. Då trivs vi, då är vi på vårt allra bästa humör. Och därför ser vi som kirurgen ser på en tumör när vi ser en desertör. Och sen när vi ser någon som inte vill liksom delta i drevet. Jag bara spelar. Det är roligt att döda, det är härligt att få ge igen, att få skjuta bort hjärnan på den lede fienden. Då trivs vi, då är vi på vårt allra bästa humör. Och därför ser vi som kirurgen ser på en tumör. När vi ser en desertör. Ja, det var bara att... Att det var intressant att han har utforskat de grejerna. Men de är inte så jävla utforskade ändå. Alltså typ så här, nej, metoder eller inte. Sätt att tänka. För att metoder eller sätt att tänka för att försöka stoppa de kedjorna, händelsekedjorna. Och titta lite friskt och ta ett steg bakåt och tänka så här, men är det denna personens fel? Att allt det här lidandet händer. Men det är som att man tar in ett gigantiskt lidande, ett gigantiskt problem som finns. All den smärtan är så svår att härbärgera. Så man är ute och trålar efter någon man kan hålla ansvarig för det här.
Man behöver ett objekt för det.
Och så vill man, och sen när den har blivit uppränd eller inlåst, då kan det komma en lättnad som gör att man kan typ gå vidare. Men liksom också så här, ja, men både när man så här ser... märker att det händer eller liksom bara någonting i den här grejen att så här, men jag tänker så här, framförallt på människor som har lön för att jobba på så här gallerier och förlag och sånt, att det både ingår deras arbetsuppgift att inte gå med i sådana drev, eller på tidningar, vad fan, skärp er, ni har liksom gått en utbildning, alltså jag fattar liksom inte riktigt egentligen hur det kan hända, men det är väl att människan har en sån grundläggande sårbarhet för att vara så här liksom. Det finns ju han, den där René Girard, som är en sån filosof som har skrivit om att detta är typ vad som har skapat hela mänsklighetens historia, att i alla kulturer, överallt, bla bla, så har vi haft den här grejen att vi typ puttar ut någon från ett stup liksom, för att kunna gå vidare som kultur. Alltså, så vi liksom, men om man tänker att vi har det i oss, så kan man tänka så här, då kanske vi måste tänka på det mer och vara mer, alltså försöka
utgå från
liksom,
att det kommer.
Mer aktivt liksom, bygga in stoppmekanismer.
Ja, man kan få utgå från att det kommer ske. Man får utgå från att liksom, det kommer ske som solen går upp imorgon, kommer någon liksom kanslas typ snart igen. Alltså det blir som att... men det är bara, jag tror det farliga är att man är utelämnad till emotioner, att man inte har någon sån här regelverk för det. Att det är bara liksom emotionellt... en sak är intressant med det som jag upplever själv. Mm. Skitsamma. Jag har aldrig cancelat någon. Men det är nästan som att man känner en... det drar. Det är nästan som ebb och flod. Mm. Det liksom drar. Det drar upp en och dit en. Och liksom man...
och allting känns på ett sätt. Det är liksom en slags magnetism av rätt och fel. Och man vill liksom ställa sig på sidan som är rätt. För att man ställer sig på sidan som är fel så kan man hamna till den som ska dödas. Mm. Så att liksom det är som... Men det är intressant att det är ett nytt fenomen. Så det finns liksom inga regler för det. Det finns ju regler för massa annat. Till exempel att man inte ska våldta någon eller typ så här, ta någon på röven. Typ så här. Mm. Men det är lite samma vibe. Typ den här... regler för instinkter liksom.
Precis, för det liksom är någonting med att man kanske hade hjälpt också om man kallade det någonting eller alltså förstår du menar typ att man och sen tror jag också liksom att det har blivit värre på sociala medier och saker som kanske var verksamma i ett visst samhälle. Jag tänker så här typ att den här liksom akuta känslan där, det måste ske nu. Någonting måste du, på nu måste du uttala det eller säga någonting eller göra det här eller delta i den här liksom grejen. Och om du inte gör det nu, då har du liksom vad heter det, stått på fel sida av historien eller whatever. Men jag tror mest viktigt är nog att tänka, jag tror nästan det mest viktiga är så här, liksom att tänka egentligen är det som så här, eller kristendom är så, liksom en stor del av det som är så här, att man måste tänka att man själv är felbar. Typ att man måste tänka att man själv, för att det är jättetroligt att man själv är nu i en sån mobb utan att fatta det. För så de menar, det är nästan det mest troliga. Typ så här, och men det, för det är för att man inte fattar att man själv är felbar som man kräver att andra människor ska vara perfekta. Så här, men liksom att det är ett helt orimligt krav att kräva perfektion av en annan människa. För människor är liksom gjorda med fel. Liksom. Och det går inte att inte vara en människa med fel. Så, liksom, men då tittar du på en människa, annan människas fel och säger, titta du har fel. Men istället ska man titta på sig själv och titta så här, titta jag har fel. Och du har fel. Och, men vi måste alla så tillsammans försöka vara bättre. Liksom. Men det är liksom, för det är den där grejen liksom att man på något sätt kräver någonting omänskligt som är att så här...
Fast det roliga, eller det ironiska är att kräva något omänskligt är väldigt mänskligt.
Ja, precis.
För att vad jag menar, det är liksom att vara också en människa är att kräva något omänskligt. För det är ett sätt att känna sig, att hela sig... As you go. Alltså att man håller på att leva sitt liv. Och, oj, nu kommer den. Fuck.
Okej, tusen tack för att ni har lyssnat.
Tack för att ni har lyssnat. Och tack till dig, Liv.
Tack, Caroline. Vi ses snart.
Det gör vi.
Vi ses ikväll. Vi ses ikväll, men lyssnarna hör oss igen om 2 veckor. Ha det så bra tills dess.
Ha det så bra till dess.
Hej då.
Hej då. Puss och kram. Hej hej. Yeah, I'm gonna take my horse through the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse through the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is attached. Head is matted black. Got the bushes black to match. Riding on a horse. Ha, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now, can't nobody tell me nothing. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.